Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för att vi får komma samman i ditt namn den här dagen. Fader, jag tackar dig för att vi får komma samman som den levande Gud, Gudens församling. Jag tackar dig Gud för att du har ett syfte med den här söndagen. Jag tackar dig Gud för att du har ett syfte med den här dagen. Jag tackar dig Gud för att du har kallat oss till en helig, men helig kallelse. En evig kallelse som du inte tar tillbaka. Och jag bara ber Gud om kraft och styrka, visdom och kunskap in i våra liv idag. Så vi förstår helt och fullt varför vi är kallade i en tid som den här. Och Fader, jag ber också, jag ber att förbjuder att vår historia bromsar vår framtid. Utan Fader, jag bara ber på allt sätt Gud, dina tankar, det du har lagt ner i våra liv Gud, att det ska få blomma fram i en tid som den här. Fader, jag ber om det. Gud, kom med frimodighet över oss Gud. Kom med den heliga andes smörjelse över våra liv Gud. Jag ber för gåvor och tjänster som finns hos mina vänner här, oss allihopa Fader. Jag ber att vi skulle få blomma ut ännu mer i vad du har tänkt Gud. I en mångfald Gud. I en mångfald Gud. Och jag ber Gud i den här onda tiden att vi ska få stå emot djävulens listiga angrepp. Och att vi får kämpa trons goda kamp. Jag ber om det i Jesu namn. I Jesu namn ber jag om det. Fader, i Jesu namn. I Jesu namn. Vi känner att vi vill uppmuntra. Vi vill göra det. Att inte tappa modet. Ja, vi lever i en tid som är väldigt speciell. Men vi får heller inte glömma bort att det är precis för en sån här tid som du och jag är kallade. Det är precis för en sån här tid. Och för 2 år sedan, tidigt en måndag morgon, så vaknade jag. Och jag bara visste att det var ett bibelord jag hade när jag vaknade. Men jag visste inte vad det stod. Jag var naturligtvis så trodde jag det var Paulus. Hela världen är i din ondes våld. Och jag skulle ha ett bibelstudium på kvällen, så jag tänkte att, ja men okej, tänkte jag, vi kör på det. Och så läste jag lite mer om, och då står det så här: vi vet att vi tillhör Gud. Det är fortsättning på det. Men hela världen är i den ondes våld. Och jag satt igång och bara förberedde lite tankar. Vi hade ett bibelstudium på måndagskvällen, ett bibelsamtal. Och när jag kör därifrån så kände jag att ja, men det var väl ganska bra det här. Men jag bara kände, det här var Urban för din egen del. Det här var Urban. Jag vill att du ska börja och observera lite mer vad det är som händer i världen. Och i vilken tid du lever i. Det var ungefär så som jag kände det, utifrån hur jag tolkar när Gud talar. Och jag känner att vi lever i en ond tid. Vi gör det. Det är fullt tryck på ondskan. Och vi vet inte hur framtiden så att säga ser ut. Men du och jag är kallade för precis den här tiden. Och när jag kan se på de 2 sista åren nu av pandemier och alla möjliga saker, och nu så är det krig i Ukraina och sen kommer det snart en ny pandemi eller något liknande. Alltså förstår du? Vi blir fullständigt bombarderade med saker och ting hela tiden. Och vad är det vi gör? Ja, jag kan se när det gäller det vi kallar för kristenheten. Inte här alltså, jag talar inte om oss nu, men jag talar om alla andra, så märka hur vi backar. Hur vi backar hem. Vi blir rädda, vi blir ängsliga. Vi känner liksom att, åh hjälp, liksom, hur ska det här sluta? Och det handlar om nu att ta ett steg fram istället. Var ännu mer frimodig. För även om vi lever i en ond värld, så Gud är god och han har lovat att han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Och när du och jag låg i vår moders liv och när han höll på att skapa oss, vi kan läsa att David skriver det i psalm 139. Så liksom redan innan någon av våra första dagar hade börjat, när han skapade oss, så la han ner en massa tankar. Han la ner en kallelse i ditt och mitt liv och bara längtar efter att få se alla de här sakerna gå i uppfyllelse. Så att hela det här idag, det är en uppmuntran till dig och mig att inte backa, att inte kliva tillbaka eller något liknande. Och också en annan sak som jag bad ut här, som jag kände: låt ingenting av din historia bromsa din framtid. Det kommer alltid att komma saker och ting. Människor är dumma, människor är elaka. Det kan vara situationer som du har varit med om och allting som jag har varit med om. Men det är så viktigt det här, att det här får inte göra att jag går in och stänger in mig och säger: nej Gud, nu har jag testat att vara på banan tillsammans med dig. Utan det är bara dags, Gud, kan vi köra om igen? Och att ingenting får hindra. Fariseerna kom till Jesus, du kan läsa om det i Lukas. Fariseerna kom till Jesus och sa: du, Herodes är på väg hit, han har tänkt att döda dig. Vad säger Jesus då? Blev han rädd? När han säger: hälsa den räven att idag och imorgon så driver jag ut onda andar, ber för människor som är sjuka, och jag kommer göra det fortsättningsvis också. Ungefär så säger Jesus. Jag har inte tid med honom, jag håller ju på med det här. Och det är likadant, jag menar, det kan vara så, vi har varit ute för det nu under det här sista året, att vi inte får samlas. Och tänk på det. Man fick samlas på flera kulturevenemang och sådana saker. Men vi fick inte samlas och be, upphöja Gud, den levande guden. Har du tänkt på det? Och det kan komma nya saker och ting som säger liksom att nej, men ni får inte göra det, eller ni får inte göra det, eller något liknande. Nu säger inte jag att vi ska uppvigla och säga sådana saker. Men var lyhörd för den inre rösten, hur du och jag ska göra framöver i alla livets situationer. Ibland så kan det vara så att vi har gått i det som vi tror är Gud. Vi har gjort olika saker och sen så är det någonting som har kommit och slagit ner oss. Det kommer alltid vara så, tror jag, om vi vill gå med Gud, att vi möter på motstånd. Och du kan se det, men det handlar inte om att möta motståndet, utan det handlar om lite hur jag tacklar de här situationerna och hur jag gör efteråt. Du har som Elia till exempel, ett av de största manifestationerna i Gamla testamentet. Han hade varit uppe med Baalsprofeterna, och du, det var en tuff tid. De tog livet av profeterna och alltihopa där. Där uppe hade han varit, där hade blivit en stor manifestation och alltihopa där. Men dagen efter, vet du, det räcker med ett ord från drottning Isabel. Ett ord. Så sprang han och gömde sig i en grotta. Dagen innan, då hade det varit en riktigt häftig seger. Du vet om det sammanhanget på berget Karmel. Men dagen efter så hamnar han i grottan och önskar sin egen död. Ja, så kan det bli. Och så kommer Gud och så säger: men vad i hela friden gör du här, Elia, säger han. Alltså Gud kommer alltid med uppmuntran. Gud kommer alltid. Och sen fick han en kaka, så då sprang han före hästar och vagnar och alltihopa. Den där kakan skulle jag vilja ha faktiskt. Jag kan känna det ibland. Det gick ut ett dekret när Daniel, på Daniels tid, om att man fick bara tillbe en sån här stod. Brydde sig Daniel om det? Nej, det gjorde han inte. Utan han fortsatte, böjde knä flera gånger om dagen och bad till far i himmelen. Och vi vet vad som hände, men vi vet fortsättningen också. Det kan komma även i Sverige. Några av er har kanske varit med om det i andra länder. Att man säger att ni får inte be, ni får inte göra det, ni får inte lovsjunga Gud. Daniel hamnade i lejongruppen, men det slutade inte i lejongruppen. Och så här kan vi hålla på. Nehemja, han var munskänk hos en kung. Och så upplever han att han ska, och upptäcker liksom att nej men, och han får rapporter om att Jerusalems portar, att murarna ligger öde i ruiner. Och han bara känner, han blir nedstämd, och kungen frågar: men vad är det, Nehemja? Ja, och sen så berättar han om situationen. Alltså, skulle jag kunna få gå dit? Ja, sa kungen. Och jag ska skriva ett papper också och tala om vem du är och vem du kommer ifrån. Så det kanske öppnar lite dörrar. Och han kom dit och det var ju full seger. Men han stötte på patrull. Och till slut när de höll på att bygga och alltihopa det, så står han med vapnet i ena handen och så står han med mursleven i den andra handen. Va? Men det står att den dagen då människorna såg att bygget var klart, då blev de rädda, för de såg att det var ett Herrens verk. Och det är det som du och jag håller på med. Och det får inte avstanna i den här tiden heller. Under Paulus tid när han levde så var landet ockuperat. Jesus, jag menar det var ockuperat. Det har varit många gånger som länder som han har bott i har varit ockuperade. Men just precis i det här tillfället, precis för den här dagen, precis på den här platsen och alltihopa, är du just nu kallad att vara. Det är nu det händer. Och det är så viktigt att du och jag, ingenting får bromsa oss. Utan det handlar om den modiga församlingen. Ett bibelord som jag har haft väldigt levande för mig de sista 2 åren och som jag har försökt att citera i tid och otid, det är psalm 91. Om du inte kommer ihåg något annat från den här dagen, så kom ihåg psalm 91 och sen Romarbrevet 12, 1, 2 och 3. Men nu är det psalm 91. Där står det så här: den som sitter under den högstes beskydd och vilar, och vilar under en allsmäktig skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Ja, vem förtröstar vi på? När det inte finns någon annan utväg. När livet är tufft och hela den biten. Var hämtar jag min styrka? Tro för mig, det är vila. Och här står det alltså att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under en allsmäktig skugga. Kan det finnas en tryggare plats för dig och mig? Nej, jag tror inte det. Vi blir bombarderade av en massa informationer och grejer idag. Och ibland så tänker man liksom att vad av det här är sant? Vad av det här stämmer? Det finns några gånger i livet som jag har suttit med människor, det kan ha varit äkta makar, som har berättat om en konflikt. Och när jag lyssnar på den ena så säger hon, berättar sin sanning. Och sen lyssnar man på mannen och så berättar han sin sanning. Och sen så utifrån det sen så säger man, Gud, när jag lyssnar på båda, jag säger inte till dem alltså, utan jag ber in i mitt inre, Gud, vad är sanningen? Och det här är så otroligt viktigt att vi vet Gud, för att vi blir fullständigt bombarderade av saker och ting i den här tiden. Vi blir påverkade. Vi blir påverkade negativt eller positivt. Och ibland så vet vi inte riktigt vad vi ska tro ens. Och så är det här att du vet att, jag tror det var en sång i söndagsskolan när man var liten. Var försiktig lilla öra vad du hör. Var försiktig lilla öga vad du ser. För det är så att det är som att det som sätter sig på hornhinnan, det är någonting som blir kvar. Och det jag hör, oavsett om det är en sanning eller om det är en lögn. Ja, hör jag det många gånger och det är en lögn, så blir det till slut en sanning. Och ibland så måste vi korrigera när det gäller våra värderingar och allting. Och då står det i Romarbrevet 12 så här. Och jag har gjort det här som en daglig bön. För Paulus säger att vi ska göra det. Romarbrevet 12. Och sen så här, så förmanar jag er nu, bröder och systrar då, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst, hör du? Vår andliga gudstjänst, det är det här vi ska göra. Och
anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnens förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att frambära oss varje morgon och bara säga: Gud, jag lägger fram mig själv idag som ett offer inför dig. Allt jag äger, allt jag har, talanger som jag har, saker och ting som du har lagt ner i mitt liv, jag bär fram det helt och fullt till dig, Gud. Rena mitt sinne så att jag förstår, kan höra din röst och förstår vad som är sant, rätt och riktigt. Annars blir det ofta så att det lägger iväg så här. Jag märker bara de sista 20 åren när det gäller värderingar. Vi kan också se liksom utöver kristenheten i Sverige idag. Så kan vi se det att man plockar bort den ena grejen efter den andra. Man vill bara ha sånt som kliar en i öronen. Det är väldigt sällan du hör någonting om Jesus och att Jesus ska komma tillbaka. Och det är det här som du och jag är kallade till. Att dela evangelium. Evangelium, det handlar om frälsning. Att du kan få bli frälst, du kan få bli fri, du kan få bli hel, befriad. Och också att en dag ska Jesus komma tillbaka. Det är det här som du och jag är kallade. Det är det här som är den goda kampen. Att få berätta det här. Och vi kan inte göra det på samma sätt allihopa. Utan Gud har lagt ner olika sätt för dig och mig att möta människor. Men det är så viktigt att vi håller oss ändå, inte håller oss framme. Men vi finns tillgängliga för människor. För människor har idag frågor. De har idag funderingar. Det är alltså, orostider är segertider. Det är bara så. Och Gud, in i minsta detalj, så känner han dig och mig, och han vet också vilken tid vi lever i. Han har full koll på läget. Jag är helt förändrad sedan 2 år tillbaka. Jag ska berätta lite kort. Sent en kväll, klockan var 10:30, den 9 januari. För 2 år sedan. Så våran dotter och hennes man bor 300 meter ovanför oss ungefär. Och Marina får vår dotter alltså, får en jättenöd för mig. Och hon säger till Viktor, sin man, säger så att: Du Viktor, alltså jag känner det något obehagligt med pappa. Ja, det är ju för sent att ringa, sa Viktor liksom. Och jag själv låg och sov. Ja. Hon sa: kan vi be för pappa? Ja, sa han. Och Marina ser som ett bildspel, eller som ett, hon håller på med ett fotoalbum. Att en av bilderna vi har minnas var att hon satt i knät på mig. Och sen rätt för så försvinner jag bara in i ett mörker. De satt igång och ber i fall. Och så här, det var för sent att ringa. Klockan 12:55 på natten, alltså 3 timmar senare. Så vaknade jag och hade smärtor i bröstet. Och jag tänkte jag, det spände lite, så att jag tänkte jag går upp och tar 3 klunkar filmjölk, det brukar ju hjälpa. Så jag tog 3 klunkar filmjölk och sen gick jag och la mig igen. Klockan ringde 6 på morgonen, jag kände precis likadant. Men jag hade ju, ni vet ju, man ska vara så viktig. Och jag hade 3 kundbesök jag skulle göra. Så att jag åker till Piteå i alla fall, och när jag kom ut från det sista så kände jag fortfarande att det spände så lustigt i bröstet. Så att jag ringde 1177. Hade inte haft kontakt med någon annan förutom Ingmarie. Och de sa på 1177, vi tycker att du ska åka in till Piteå sjukhus, sa de. Så jag åkte dit. När jag kom utanför akuten där så finns det några bilplatser. Så står det 4 timmar. Jag tänkte, ja, men det räcker ju gott och väl, tänkte jag. Så jag ställde mig där. Kommer in där vid väntrummet. Och då är det 2 stycken lampor. Ni vet, en som man kan trycka på för akuta grejer och en för allmänna. Och jag tittade in i väntrummet och så att det var fullt. Så jag tänkte jag trycka på en röda då. Och det kom syster Peder, kom springande direkt. Han hette så. Och då sa han, hur var det här då? Sa han. Alltså det känns lite lustigt i bröstet. 1177 tyckte jag att jag skulle åka in. Men jag sa att jag känner inget i nacken och det strålar inte ut i någon arm eller något liknande. Ja, men du, sa han, kom in här. Så ta lite prover på det, och så kommer läkaren och komma ganska snabbt. Okej, okay, så jag. Och sa han, du ska få lägga det här på britsen. Har du fått, vad heter det? nitroglycerin någon gång? Tack. Nej, så jag, det har inte fått. Nej, men då ska jag spraya, sa han. Så han sprayar lite på under tungan här. Så gick det 20 sekunder. Sen sa jag, du, så jag, det här kändes inte bra. Och sen var det stopp. Nästa sekvens. Det är att det är jordbävning. Hela jag skakar, känner av smärta och alltihopa det här. Och när jag liksom får upp ögonen lite så ser jag en skugga som rör sig precis som jag. Och jag hörde siffror och grejer. Och jag sa, vad är det som händer, sa jag sådär. Och precis vid mitt huvud stod en av läkarna. När jag fick upp ögonen så såg jag det var massor med maskiner och grejer. Och skärmar och personal och grejer. Jag var stucken i båda armarna. Jag sa, vad är det som händer? Ja, sa läkaren, välkommen tillbaka. Du har varit helt borta i 2,5-3 minuter, men vi fick igång dig. Jaha, sa jag sådär. Ja, sa han, vi har beställt en ambulans nu. Du ska få åka till Sunderby sjukhus till hjärtintensiven. Men, sa jag, min bil står här utan, får bara stå 4 timmar. Ja, du vet ju, man är ju människa. Ja, sa han, det fixar vi. På väg till Luleå, till Sunderby sjukhus. Där skickar jag ett sms till Marina. Och skriver, det är ingen fara. Men din pappa med på väg till Sunderby sjukhus. Bilen står utanför akuten. Där fick Marina bekräftelse på kvällen innan. Varför hon skulle be för pappa. Har det hänt förr? Nej, det har det inte gjort. Så Gud känner din situation in i minsta detalj. Och han säger att du kan vila under en allsmäktig skugga. Under den högstes beskärm. Det är en viloplats du kan ha. Så att du kan utgå ifrån den på dina uppdrag med de kallelser och de gåvor som han har lagt ner i ditt liv. Du får inte ge upp. Du får inte bromsa in. Utan vi ska lägga in en växel till nu. För vi vill se människor komma till tro. Få uppleva Jesus i sina liv. I Kolosserbrevet så står det så här, och jag läser från The Messengers. Så står det så här. Om du menar allvar med din tro och det här uppståndelselivet, visa det också, står det. Det vill säga att här omsätter vi vår tro i praktik, va? Sen står det så här, och jag vet att inte det här är bibelstatus på den här. Men den är väldigt, väldigt bra ändå att jämföra med. Och då säger Paulus så här. Det står det så här. Ert gamla liv är slut. Så det är högt, det är en hög, slitna, illaluktande, illasittande kläder som ni har tagit av och lagt på elden. Ni har fått en splitter ny garderob istället. Varenda plagg i det nya livet är måttbeställt av skaparen och bär hans märke. Så från och med nu är det Kristus som gäller för alla, och alla får rum hos Kristus. Alltså det finns en måttbeställd garderob åt dig med gåvor och tjänster för den här tiden, för den här vardagen som du har. Även om du inte känner och tycker liksom att ja, min vardag är ganska grå, så är det så här att du och jag är insatt i någonting som är större än oss själva. Och om du och jag förstår det, att Guds klocka går på sekunden, då blir det ju faktiskt väldigt spännande. Människorna som jag möter i vardagen. Om det är precis kassörskan där på Coop eller vem det nu är. Och ibland, vet du, så får vi en sån här signal om någonting. Du ska närma dig den här människan. Eller ring den här människan. Eller be för den här människan, liknande som Marina fick be för sin pappa. Människor som många gånger kommer i vår närhet. Det är sådana människor som man märker att Gud håller på att dra i. Och där får jag vara en pusselbit för att leda dem vidare. Jag har varit med om det flera gånger. Och jag menar, vi kan säkert allihopa ge vittnesbörd om människor som vi har fått be för. Få föra till Jesus. Men det börjar med det här att jag var lyhörd och tog den här steget fram. Paulus, han skriver, jag ska försöka krympa ner det här för jag ser att tiden lägger iväg sådant här. Men Paulus, han skriver så här till Timoteus. Du vet att Timoteus, han var ju, man kan säga att Paulus kanske hade adopterat honom. Det var inte en biologisk son han hade, Timoteus. Men det var en som hade blivit som en son till Paulus. Och när Paulus skriver till Timoteus så här, så skriver han så här att det är dags att du blåser liv i din nådegåva. Och kliver in i det Gud där jag har tränat dig för, säger han. Ungefär så där säger han i första Timoteusbrevet 1. För evangeliet måste ut. Frälsningen, syndernas förlåtelse och att Jesus kommer snart. Och du kanske är här som känner att ja, men jag är långt ifrån. Det var en gång i tiden som jag rörde mig i gåvor. Det var en gång i tiden som jag hade den här ivern att vinna människor för Gud. Men det hände någonting. Eller det var en människa som sa så här. Eller de här omständigheterna gjorde att jag drog handbromsen och kände att nej, och nu är det här utanför min komfortzon. I Höga Visan, då står det så här att, och det är Jesus som det står om brudgummen och bruden. Och då står det så här bland annat i Höga Visan. Kom så tillbaka, står det. Kom så tillbaka. Och i Hesekiel 47 så står det liksom att i Hesekiel så står det så här, och han förde mig tillbaka till ingången på huset. Alltså, vi måste kunna komma tillbaka någonstans. Och härifrån kan vi utgå. Kom tillbaka. Och det är brudgummens röst till oss, om du förstår att vi är bruden, va? Han lockar oss tillbaka. Och inte bara det, utan i Höga Visan så står det så här, det är inte ofta som man har hört om någon som predikar i Höga Visan. Men det finns ett stycke här. Det står så här. Stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvornas röst hörs åter i vårt land. Fikonträdens gröna frukter skiftar färg, vinstockarna står redan i blom. De sprider sin doft. Kan du känna, det här är vår alltså. Vi var så glada här på infarten här idag, så såg vi tre stycken sån här, vad heter de? Tussilago. Va? Tre stycken, ja. Men det här är något annat. Det här, nu har våren kommit lite längre, va, här. Stå upp min vän, min sköna, och kom hit ut. Alltså, hör du lockropet? Du kanske inte har använt det här till din fru eller flickvän eller vad det än är. Men i alla fall, kom ut, kom ut, kom ut. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig få se ditt ansikte. Alltså, hör du? Det är Jesus som säger till dig. Han vill att det är dags att komma ut nu. Liknande som han sa till Elia. När Elia hade sprungit och gömt sig i grottan. Hör du, Elia, vad gör du här? Vi har ju ett arbete att göra tillsammans. Du ska få en kaka så du kommer springa före kungens häst. Låt mig få se ditt ansikte. Låt mig få höra din röst. Ty din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Sen kommer det. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingården, våra vingårdar som nu står i blom. Det talar alltså om ett arbete som vi ska göra tillsammans med brudgummen, med Jesus alltså. Du, det är skördetid. Och jag vet, jag kan inte mycket, jag har inte speciellt mycket gröna fingrar och sådana saker. Men jag vet att blomningstiden är väldigt kritisk. För om en räv skulle få springa med sin svans där inne och vispa bort blommorna, så kommer det heller inte bli någon frukt. Och nu är det dags att vi går in i ett skördarbete. Hur det ska gå till, ja, det vet jag inte helt och fullt. Men om du säger: Gud, jag lägger ner mitt liv, jag är villig att gå ut med evangelium, då kommer han genom den helige ande. Och då kan man säga så här att Jesus, när han står uppe på berget och precis ska lämna dem och säger: mig är given all makt i himlen och på jorden, gå för den skulle ut och gör alla människor till lärjungar, så står det så här att några tillbad, och så står det att några tvivlade. Tvivlar de på Jesus? Nej, men jag tror att de tvivlar på det Jesus hade sagt. Gå för den skull ut i hela världen. De hade gamla erfarenheter. De hade gamla historia. De tänkte: hur ska jag klara av det här? Men Jesus hade också sagt att den helige ande kommer över er. Vi är team. Jag har kraften om du är beredd att vara fötter och armar och ögon. Vi är team. Jag tror grundtexten kallar det för tsava, tror jag. Och det handlar om att vara team med den helige ande och gudomen. Paulus, han skriver så här när han förmanar. Och jag ska avsluta med det. Så skriver han så här i Timoteus. Det är rätt lustigt det där. När man åkte ut som ung evangelist, då höll man på 5 minuter och tyckte att de kändes som en halvtimme. Och idag så har man svårt att försöka, även om man vill vara koncentrerad, så märker man att det lägger iväg ut. Men jag ska försöka dra ner det här. I andra Timoteus så skriver Paulus så här. Han skriver så här: en sista förmaning. Och 9, så står det så här: jag påminner dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Och det gäller alltså dig också i det här. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Och han har gett oss vad han har gett oss i Kristus Jesus för evigt. Alltså, kallelsen är evig. Den kan inte du och jag ändra på. Och vi kan vara beredda om vi vill säga att nej, det här vill jag inte gå in i. Eller också så kan vi säga: jo, det här vill jag gå in i. Och så står det också en uppmaning, och det här är ju som skrivet i den här tiden vi lever i. Det står ju så här: predika, Timoteus, predika ordet, träd fram i tid och otid. Det vill säga, håll det framme, och när det kanske inte känns lägligt så gör det ändå. Sen får du känna efter själv, det finns ju något som heter fingertoppkänsla. Men dra dig inte undan. Och sen så står det så här: ty det ska komma en tid då människor inte längre vill stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder med lärare och alltihopa. Så står det en uppräkning faktiskt om hur man ser ibland att diskussionerna och samtalen finns även i kristen press idag. Men vi behöver inte ledas in i det, utan vi har Bibeln och vi har den helige ande. Och vi kan också ha möjligheten att liksom: Gud, är det här sunt, sant och riktigt? Är det här någonting som tillför någonting i mitt liv, eller drar det mig bort ifrån dig? Det sista Paulus säger till Timoteus, det är så här: att du, Timoteus, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Jag har kämpat den goda kampen, säger Paulus. Jag har kämpat och jag har fullbordat mitt lopp. Och jag har också bevarat tron. Jo, det är det också. Att ibland så kan man... Jag läste eller lyssna på en bandserie för ett antal år sedan. Det var, jag tror den hette Guds generaler. Jag var tvungen att åka ner en natt till södra Sverige. Jag satt och bilade och tänkte jag måste ha något riktigt bra så jag håller mig vaken. Det berättades om Katrin Kuhlman, det berättades om flera olika. Och så berättades det om en förkunnare, jag ska inte säga vad han hette, men i alla fall berättades om att han reste upp hur mycket, det var helt fullt med kryckor och rullstolar och allting på hans tältmöten. Och liksom så här, men bevara tron. Han föll i alkoholmissbruk och alla möjliga grejer. Jag vet inte vad det berodde på. Men det handlar om inte bara att vi ska fullfölja vårt lopp. Vi ska också bevara tron. Och till det har vi varandra. Vi får uppmuntra varandra. Ibland kan man göra saker och ting mot varandra och då får man göra upp det. Men sen också måste vi separera sak och person, jag på att säga, men person och smörjelse. För det som Gud har lagt ner i våra liv som en smörjelse, det ska vi andra vara väldigt aktsamma om att kritisera. För vi behöver alla varandra. Jag satt och kollade på delvis på den här Vasaloppet. Om det var någon dag innan eller vad det var. Då intervjuade de en kvinna. Och sa hon då, ja, sa hon, hur går det för dig då? Jo, sa hon, man börjar ju bli van, sa kvinnan. Jag har åkt i mål 108 gånger, sa hon. Ja, 108 gånger, sa hon. Ja, sa hon, jag åker flera gånger varje år. Jag åker öppet spår, jag åker det och det och det och det. Jaha, men varför har du åkt 108 gånger? Ja, men sa hon, jag tycker det är så roligt att åka i mål. Men det handlar ju inte om det, även om vi vet att det kommer bli en fantastisk målgång för oss allihopa. Men det handlar ju om också att fullfölja loppet. Och det handlar om att se till att vi inte för varandra är tinder, eller de har ett rep som sitter på några ställen ut med Vasaloppet där man drar för så här för att man är rädd att folk inte ska kunna hinna i mål. Så drar man för ett snöre så får man inte passera det. Och det är så viktigt det här att djävulen och ondskans andemakter och andra saker inte får sätta käppar i hjulet och dra för det här repet så att vi inte kommer vidare. Och jag såg vid något tillfälle när de satt igång och skulle dra för det här snöret och stoppa dem som är på väg mot Mora. Så var det några som åkte vid sidan om. Och passera. Och det får du och jag göra. Låt ingenting hindra dig och mig från det han vill fullfölja i ditt och mitt liv. Låt ingenting. Vi har ett lopp att fullfölja. Vi har en mästare att följa. Och vi tillhör inte de som drar sig tillbaka. För vi har en kallelse för en tid som den här. Så gör din utkårelse, gör din kallelse fast och arbeta mot målet. Paulus gjorde det och han är en föregångare för oss. Kämpa. Och så säger han, jag bevarar tron. Sen har jag skrivit ner någonting här som finns en lapp i min bibel där det står så här. Urban, låt ingen människa, man eller kvinna, ta ifrån dig din mantelkallelse. Låt inget hindra dig, ta bort dig ifrån dig. Hör vad jag säger. Jag hade en tid, jag hade totalt kört slut mig i slutet på 1900-talet. Jag kunde inte vara i ett rum som var mer än 4 personer. Det kallas för utbrändhet. Tappa koordinationen och läsförståelsen och allting. Och under den tiden så jag hade en längtan i alla fall att jag skulle vilja komma på ett möte. Och jag var på ett möte i en kyrka här uppe. Vi åkte dit och jag satte mig långt bak. Och förkunnaren som sa att jag ska inte be för någon här ikväll, men du som sitter där nere, sa han, och så pekar naturligtvis på mig. Jag tyckte jag hade tryckt ner mig så mycket jag kunde. Och så började han tala ut där och det var en annan vän till oss som skrev ner det här på en lapp. Och jag har inte sett allt, jag har sett en del av det som stod. Det här var bara några rader. Jag har sett en del av det gå i fullbordan. Men jag har inte sett allt. Men det beror ju på att jag inte fullbordat mitt lopp än. Men gör din utkårelse fast. Säg: Gud, vad har du tänkt för mig i den här tiden? Vad ska du och jag tillsammans med den heliga andes smörjelse göra framöver? Och ge inte upp, låt inget stoppa dig eller något sånt. Det är vår hälsning till dig här idag. Fader, jag tackar dig. Gud, jag tackar dig. Fader, jag tackar dig. Tack Gud för att du har kallat oss med en helig kallelse för en tid som den här. Och Fader, jag bara ber om din välsignelse över oss var och en, Gud. Jag ber Gud att vi skulle få ta tillvara på den här tiden. Oavsett om vi har misslyckats hur många gånger som helst, Gud, så säger du: idag är det en ny dag. Nu kör vi igen. Får jag bara be Gud om det. Fader, vi ber för Älvsbyn den här stunden. Tack för att du har kallat oss till Älvsbyn och de här byarna runt omkring här, Gud. Och jag ber att du skulle veckla ut din stabskarta idag, så att vi ser vad som ligger på din agenda, Gud. Vi vill signa ditt folk i Älvsbyn, Gud. Och Fader, vi bara ber att vi skulle få lägga nöd på oss allihopa, Gud. Att få se hur människor kommer till tro i Älvsbyn, Gud. Vi ber för byarna runt omkring här, Gud. Fader, vi ber om det. Du vet problem i skolan, Gud. Du vet problem i samhället. Du vet problem överallt, Fader. Men jag ber dig att vi inte skulle vara behovsstyrda, utan vi får gå på dina impulser och vad vi ska göra och vad vi behöver för redskap för att göra de här sakerna. Fader, jag ber om det. Så ber jag också Gud för sår som finns i flera av oss här, Gud. Fader, smärta som finns, Gud. Bilder som hela tiden kommer upp i sinnet, Fader. Jag bara ber om helande i Jesu namn den här stunden. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Gud att du kommer med din barmhärtighet i Jesu namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Fader, vi ber för politiker. Fader, vi ber för politiker, Gud. Vi ber för politiker. Vi lyfter dem, beslutsfattare, Gud. Fader, vi ber. Ber för lärare, Gud. Ber för polis, Gud. Vi ber för företagen här i Älvsbyn. Fader, jag bara ber, Gud. Tillkom i ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. I Jesu namn. Amen.